Antoninakyrkan i Göteborg.
Härligt att se er alla. Här nere när man sitter så har man ingen aning om det är någon på läktaren. Men det var det. Alldeles underbart. Ska vi stå upp och så ska vi lyssna till bibeltexten för idag. Kommer från Johannes 4 och den del som man sällan predikar över faktiskt. Det är ju alltid den här med kvinnan vid brunnen som är den vanliga. Men jag läser ifrån den 46 versen. Han kom alltså tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vatten till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kafarnaum. När han fick höra att Jesus hade lämnat Judén och bad honom komma ner till Kafarnaum och bota hans son som låg för döden. Jesus sa till honom, om ni inte får se tecken och under så tror ni inte. Men ämbetsmannen sa, Herre kom innan mitt barn dör. Jesus svarade, gå hem, din son lever. Mannen trodde på vad Jesus sa och gick. När han ännu var på väg hem möttes han av sina tjänare som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då vid vilken tid på dagen han hade blivit bättre och de svarade, igår vid sjunde timmen lämnade febern honom. Då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sa till honom, din son lever. Och han kom till tro, liksom alla i hans hus. Detta var det andra tecknet och Jesus gjorde det när han hade kommit från Judén till Galileen. Vi ber. Herre, tack för ditt ord som innehåller djup efter djup efter djup. Och höjd och vidd. Herre, jag ber att du öppnar skriften för oss idag. Låt det få komma nära våra liv, Herre. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Här kommer, jag lovar er, världens mest långsökta händelsekedja. Den 11 juli 1923 så talade mycket otippat Albert Einstein på världsutställningen på Liseberg i Göteborg. I tryckande hetta för 1000 personer, varav de flesta var forskare som var på forskarkonferens i Göteborg som pågick samtidigt med världsutställningen. Hans tal om den nya relativitetsteorin gick snabbt ut, spred sig snabbt ut över världen. Kongresshallen där det här talet hölls, som ni vet så brann det ner och detta är i mitten av 70-talet. En del räddades dock, bland annat en del av det mäktiga trägolvet, det kraftiga trägolvet i hallen. En del av det hamnade sen på den gård på Hisingen där jag och min familj också hamnade ungefär 10 år senare, i mitten av 80-talet. Det där ligger nu som golv i det uthus och snickarverkstad där jag av grannen David har lärt mig nästan allt jag kan om att laga trasiga saker. Tänk på det här ett ögonblick. Alltså, i 35 år har jag alltså gått på det golv som Einstein gick på. Är inte det stort? Ja, skulle man kunna säga, jag har gått på vetenskap men också på mirakel. För möjligen kan en del av det jag har att säga idag skyllas på Einstein. Ett av hans mest kända citat lyder så här. Det finns bara två sätt att leva livet på. Det ena är som att ingenting är mirakel. Det andra är som att allting är mirakel. Jag väljer det senare. Det är det enda hållbara för min personliga del. Slutcitat. Jag tror att skapelsen är, precis som Malin sa i inledningen, jag tror att skapelsen är ett pågående och ofattbart underverk. Jag tror också och samtidigt att Jesus fortfarande gör under. Jag tror det mer och mer. Och bara den här veckan så har jag alldeles spontant här i kyrkan fått berättat för mig om ingripanden av Gud. Alltså så rykande färska. Berättat av vederhäftiga, sansade, icke-svärmiskt lagda personer som har stått häpna inför vad Gud har gjort i deras liv. Varje mirakel som sker är någon slags bristning där det förlorade paradiset plötsligt glimmar till. Det är ett tecken på den värld som ska komma. Någonting som väldigt tydligt pekar framåt. Men jag tror också på under i bemärkelsen att det omöjliga ibland sker. Trots att det inte går. Alltså att inte enbart pekar framåt utan också rör det innevarande ögonblicket. Och ur mitt perspektiv så blir världen obegriplig om man inte får tro på de undren. Det slog mig för några veckor sedan att jag aldrig har predikat över den här texten. Kanske tänkte jag då för att den här berättelsen liksom kryper lite för nära vår egen erfarenhet. När man läser texten så slås man av många saker, men man slås bland annat av vilken skillnad i dignitet det kan vara mellan under och under. De två första under som Jesus gör går nästan inte att jämföra. Vid det första så förvandlar han 600 liter vatten till vin. Och detta, märk väl, till redan berusade bröllopsgäster. I det andra handlar det om död och liv. Det brinner i knutarna. Det här vinundret känns ju i sammanhanget närmast som så här, nästan oförskämd lyx. Här är det allt annat än en fest där två människors livsväg ska löpa samman och förenas. Här härjar sjukdom och död. Och dessutom är det ett barn som svävar på gränsen mellan att få vara kvar med kamrater och familj. Eller ryckas bort för tidigt och lämna ett hål av sorg och saknad efter sig. De som varit med om en sån förlust behöver ingen beskrivning av hur det känns. Och jag tror att det är ganska många i en så här stor samling som har den erfarenheten. Några av er med en alldeles färsk erfarenhet. Alltså så ömtålig att det nästan inte går att vidröra den. Hos andra har sorgarbetet haft sin tid. Det har låtit liksom, sorgarbetet har låtit den här förlusten, sorgen lägga sig till ro på det bästa ställe den kan landa på. Och så ska livet fortsätta. Utan. Fortsätta med det liv som sen stavas saknad. Alltså man förstår den här pappans panik. Han är maktlös mot den höga febern. Nu har han så snabbt han kunnat tagit sig från Kafarnaum där han bodde och till Kana. Det är en ganska lång väg. Vi vet egentligen ingenting om hans tro. Jo, det gör vi. Vi vet att han har trott med benen hela vägen från Kafarnaum till Kana. Vi vet att han har sökt upp Jesus. Vi vet att han litar på Jesu ord. Att han går när Jesus ber honom gå. Och vi vet att alla i hans hus kommer till tro. Han tillhör uppenbarligen dem som har sett Jesus röra sig i Jerusalem under högtiden som har varit. Och hans vädjan är därför inte svår att förstå. Följ med mig hem och bota min son. Jesus svarar på ett sätt som nog hade gjort mig ledsen. Någonting om att begära tecken för sitt tro. Alltså det känns i sammanhanget närmast akademiskt. Är inte Jesus lite väl lugn, handen på hjärtat? Till och med nästan sval i ett så kritiskt läge. Kunde han inte omedelbart ha gjort det han sen gör och lugnat pappan i ögonblicket? Varför denna manöver? Att pappan först ska vandra eller åka den långa vägen från Kafarnaum till Kana och sen samma väg tillbaka hem igen. Varför? Ja, det vet inte vi. Det lönar sig inte ens att gissa. Här rör vi någonting som går liksom utanför vår fattningsförmåga i insikten om att Gud och Guds verk går aldrig att fånga. Aldrig. Men den där kungliga tjänstemannen, han ger sig inte så lätt. Det är som att han liksom inte hör vad Jesus säger. Så istället för att backa så skärper han sin vädjan. Han lägger liksom över ansvaret på Jesus. Herre, kom innan mitt barn dör. Och Jesus svarar, gå hem. Din son lever. Och mannen går. Och medan han ännu är på väg sker det oerhörda. Är inte det en väldigt vacker mening? Medan han ännu var på väg. I den rörelsen så möter han tjänarna som kommer med det efterlängtade beskedet. Febern har vänt. Livet har segrat. Det är som om Jesus liksom ber honom välja väg. Som att vända sig mot undret och börja gå i undrets riktning. Han vet fortfarande inte vad som har hänt, men han går i undrets riktning. Det finns på något sätt två spelplatser här. Spelplatser som sitter ihop, men som ligger en bit ifrån varann. Det som sker i Kana sker i Kafarnaum. När jag satt med den här predikan så ringde, det sker väldigt ofta, så ringde min gamle vän, 93 år gammal nu, Martin Lönnebo. Han frågade vad jag gjorde och jag sa att jag förberedde predikan. Och jag sa att det var bra att han ringde precis nu för jag behövde uppmuntran. Så han undrade om min text och jag berättade. Och då hände det att Martin liksom ur minnet så här fritt citerade de bibelversar som han tog som sitt valspråk när han vigdes till biskop 1980 från Romarbrevet 11:33. Jag kan inte läsa med, liksom, med hans dialekt, den här storkågeträskdialekten som han har. Men jag läser ändå. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar? Vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet. Amen. De raderna finns på den där biskopskryckan eller biskopskäppen. När man läser det här så svindlar det ju fullständigt för tanken. Att Guds oändliga vishet, hans beslut och vägar, hans uppehållande kraft, hans närvaro i allt är ju ett ständigt pågående mirakel. Varje morgon så vaknar vi upp i en värld som är så sinnrikt skapad och konstruerad att vi borde ägna en stund varje morgon åt att bara häpna. Häpna över en värld som är ett under, men där det också sker under. Och det finns ingen som helst konflikt emellan de båda. Guds skapade naturlagar uppehåller allt som finns i kosmos. Men de lagarna har ju Gud själv också skapat. Och därför, ju mer vi lär oss av vetenskapen om den här världen, desto större blir vår förundran. Men så händer det ibland att Gud liksom går in i sin skapelse. Och så med sin varliga hand så skapar han ett litet hack i naturlagarna. Och så händer någonting som egentligen inte kan hända. Det sker ett mirakel. Det sker ett under. När det sker, hur det sker, om det sker och varför det sker, ska aldrig och kan aldrig kartläggas. Det finns ingen teknik att lära sig här. Underverk kan aldrig kvantifieras. De kan inte sättas i system. De ska varken förklaras eller bortförklaras. De ska tas emot när Gud gör ett underverk i våra liv. Jag tror att man missar en ganska stor del av Guds och livets verklighet om man överger tron på att under sker. Alltsammans ryms ju i en och samma hand, Guds hand. Där ryms såren och där ryms undren. Jesus har rört vid pojken. Han har gjort det på avstånd. Jag tycker det är lite trösterikt att hans pappa i efterhand liksom vill rita upp någon slags tidslinje så här för att liksom markera ut händelseförloppet. Han vill få ihop det. Alltså, få se nu. När sa Jesus att pojken blev frisk? Det var här. Vilken tid släppte febern? Och så upptäcker han att jo, men det var ju vid samma tid. Det var vid sjunde timmen dagen innan. Det spelar ju egentligen ingen roll. Det viktiga är ju att pojken har blivit frisk. Men pappan kanske var sån att han ville få ihop saker. Möjligen för att befria sig själv ifrån liksom onödiga bortförklaringar och efterhandskonstruktioner. Fastställa för sig själv att detta verkligen var ett under. Och låt mig säga så tydligt som jag bara kan. Jesus tål det. Om det är ett mirakel vi talar om så bör det tåla granskning. Gå hem. Din son lever. Det finns ett annat sätt att säga det på. Och det är att säga att Jesus har redan varit där. Märk att pappan är på väg mot undret. Vad han inte vet innan tjänarna kommer, det är ju att Jesus redan har varit där. Jag har funnit så mycket tröst i den tanken. Så många gånger när jag har varit på väg mot någonting som jag fruktar. Och tänka, Jesus är redan där. I det jag fruktar att gå emot så är Jesus redan där. Jag tänker på alla de där tillfällena i våra liv. Liksom, gör någon slags oväntad gir och så förs vi ut i ett landskap som vi aldrig trodde att vi skulle hamna i. Och när det sker så blir världen på ett ögonblick ibland en främmande plats. Så tänker man, hamnar jag där så är det över. Den naturliga reaktionen då, det är väl att ropa: Jesus, kom hit. Kom fort, för jag behöver dig nu, inte om ett år. För att få upptäcka, ganska ofta i efterhand, att Jesus har redan varit där. Jesus är där. Han väntar på oss i det som vi fruktar. Och det här är ju själva kärnan i det vi kallar för inkarnationen. Alltså att Jesus blev en människa av kött och blod. Vad betyder det? Jo, men det betyder att det finns inga mörka hörn av tillvaron där Jesus inte har varit. Det finns inga helveten som han inte har forcerat. Och det finns ingen ensamhet som Jesus inte väntar i. Jag vet inte vad det är du fruktar. Men jag har en hälsning till dig. Och det är: Jesus är redan där. Jag kan aldrig räkna ut, behöver inte göra det heller, vad det är du fruktar att möta. Men Jesus är redan där. Och allting är i hans hand. Hela skapelsen, det innevarande ögonblicket och det kommande ögonblicket. I den handen ryms hela skapelsens mångfald. Jag önskar att ni hade varit här på Smyna senior. Några av er är alldeles för unga. Men Stefan Edman var här i veckan och talade om skapelsen. Och det var så att det bara fullständigt svindlade i detta. Och så samtidigt så läste han Bibeln gång på gång på gång. Det är inte två skilda världar detta. Det är en värld. Den är ett mirakel. Och i den världen sker det mirakel. Kanske är det ett sätt att beskriva tro som vi läser här. Alltså tro kan det vara att gå åt Guds håll. Att vända sig och gå mot undret. Jag tror det. Och så finns det ett under som är det största av alla. Och det är ju frälsningen. Att Jesus kom. Att han levde vårt liv, att han dog vår död och att han uppstod ifrån de döda. Det är miraklernas mirakel. Det här sjöng vi i strängmusiken i Philadelphia i Kramfors. Vi sjöng det till ackompanjemang av min pappas mandolin. Ibland bara den. Vi sjöng: under över alla under, allt förlät han mig en gång. Om hans underbara godhet, glad jag sjunger nu min sång. Det här är det under ur vilka alla under springer. Detta, frälsningen, det är Guds mästerverk. Det är liksom det trägolv som håller för både Einstein och dig. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyna kyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyna kyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.